på Universitetet i Tromsø, og vi skal gå rundt og spørre forskjellige studenter om...
A big one.
Eller spørsmålene.
Du kan være biolog, og du kan være kristen, du kan være fysiker, og du kan være kristen, men du vil nok dukke over evidens som krasjer litt mot hverandre, da. At enten så gir ikke fysikken mening, eller så gir ikke kristendommen mening, og da står du på en måte midt imellom hva skal jeg velge. For eksempel hvordan universet ble til, da står det på, er det Big Bang, eller er det Gud som skapte det, ikke sant? Du vil jo nå et visst punkt innenfor vitenskap hvor kristendom og vitenskapen ikke kommer overens med hverandre. Det tror jeg.
Tror du at vitenskapen har bevist at det ikke finnes en Gud?
Nei. Absolutt ikke. Det tror jeg ikke vi kan bevise. Vi kan ikke bevise at han ikke eksisterer heller. Vi kan ikke bevise at han eksisterer, så du, det er det jeg tenker, at du kommer mer til tro hva du er villig til å investere i en religion. Og ikke hvis du sitter bare med kalde harde fakta og påstår at Gud finnes ikke. Du kan aldri bevise det.
Er det mer fornuftig å tro på vitenskapen enn på Gud?
Ja. Det tenker jeg. Det tror jeg. Nei, jeg tror vitenskapen tar oss lenger, som altså, menneskeheten mye lenger enn det religioner.
Jeg tror det. Tro på Gud er irrasjonelt, og tro på vitenskap er hakket mer rasjonelt. Altså, å være rasjonell betyr jo å ha påstander eller meninger som er grunnet i fakta og bevis på det som er blitt observert. Og nesten all vitenskap kan testes, alle teorier kan testes. Det har rot i virkeligheten, det er jo en teoribasert. Tro er ikke en teoribasert. Det er som sagt helt irrasjonelt å tro på Gud. Ikke sant, det er subjektivt, og vitenskap er objektiv.
Yes. Da tror jeg vi må...
Ja, då har vi några stora frågor att ta tag i den här morgonen om vetenskap och tro, om vetenskap och Gud, om vetenskapen har begravt Gud. Och vi hörde ju några röster här från universitetet i Tromsö att man ser lätt en konflikt, en motsättning här mellan Gud och vetenskap. Och det är det som vi ska fundera över den här morgonen. Låt oss be en bön till Gud innan vi fortsätter. Herre, tack för att du har gett oss livet den här morgonen. Tack att vi får påminna oss om vem du är och vilka vi är i ljuset av vad du har gjort för oss. Vi ber dig nu att du ska vara med oss i våra tankar och hjälpa oss att förstå klarare. Både ditt ord och vad vi kan veta om den här världen. Så vi ber dig att du ska glädja oss den här förmiddagen. I Jesu namn ber jag. Amen. Om ni ser på bilden här så kan man grubbla mycket över vad det där är för någonting. Hur ska man förstå det här? Det är ganska oklart helt enkelt vad som finns där. Och man kan liksom stirra på den lilla punkten och försöka, eller den lilla bilden och försöka gissa vad det är för någonting. Men det är så med ganska många begränsade bilder att man behöver ibland backa ut för att se lite mer. Som jag zoomar ut här. Så ser man plötsligt att det här är ju en del av någonting större. Fast fortfarande kan man inte riktigt se vad det där större är för någonting. Och det där verkar vara en del av något ännu mycket större. Som är en del av något ännu mycket större. Och nu plötsligt börjar det framträda en bild i det stora. Och fortfarande finns den där första detaljen som jag visade er. Den finns någonstans där inne i bilden, men den är man plötsligt inte så där jätteintresserad av längre, därför att nu ser man ju att wow, det här handlar ju om något mycket intressantare än den lilla detaljen som man först liksom satt och stirrade på och tänkte, vad är det för någonting? Det här är en illustration av vad som ofta försiggår när vi börjar diskutera vetenskap och tro, vetenskap och Gud. Man hakar upp sig på någon liten detalj och sen kan man inte se någonting annat och så missar man hela den stora bilden. Det här är inte ett sätt att säga att vi ska hoppa över detaljer som vi inte riktigt får ihop. Självklart kan man diskutera alla detaljer. Men man måste se till så man inte hakar upp sig på en liten bit och så missar man den stora bilden som finns att se. Och jag ska börja den här morgonen med att försöka teckna den stora bilden. Sen kan vi komma tillbaka och diskutera småbitar längre fram. Är det en motsättning mellan Gud och vetenskap? Ja, det är en väldigt vanlig uppfattning. Man uppfattar det som en boxningsmatch mellan Gud och vetenskap. Och tyvärr har Gud åkt på en knockout. Gud ligger golvad. Vetenskapen har vunnit. Det var liksom en jämn... Gud hade övertaget från början, så var det en ganska jämn match ett tag. Men sen tog vetenskapen över och slog ut Gud. Det här är en bild som har satt sig i sinnet på oss, inte minst på oss västerlänningar. Vi tänker som Bertrand Russell, 1900-talets mest kända ateist, sin tids Richard Dawkins. Han sa så här: religion är en kvarleva från vår intelligens barndom. Men religionen kommer att tona bort efterhand som vi börjar använda vårt förnuft och vetenskapen som vårt verktyg. Så han ser ju helt klart att det finns en konflikt här. Vetenskapen kommer att vinna, religion, gudstro kommer gradvis att försvinna. Och det här är en standardiserad bild. Den går tillbaka väldigt mycket till en bok från slutet av 1800-talet av en man som heter Dickinson White. Andrew Dickinson White. A History of the Warfare of Science with Theology. Historien om kriget mellan vetenskap och teologi. Och han försöker beskriva den historiska utvecklingen just i termer av ett ständigt pågående krig mellan vetenskapen och teologin, där vetenskapen är ute efter att hitta fakta och teologin är bara dogmatisk och påstår en massa saker och fortsätter att påstå det trots att vetenskapen påvisar motsatsen. Och så blir det ett krig, och i det kriget vinner förstås vetenskapen, för det är ju den som hittar sanningen, och så får teologin hela tiden ge sig och snart är teologin nedkämpad. Det är liksom den bilden han ger. Den här boken blev en enorm framgång. Den har översatts till massa språk, kommit ut i massor med upplagor, och den satte liksom bilden av förhållandet mellan vetenskap och teologi, vetenskap och Gud, vetenskap och tro. Så jag utgår från att ni har hört att den kristna kyrkan har hävdat att jorden var platt. Åtminstone en massa i Sverige som har hört att kyrkan har hävdat att jorden var platt och att man motsatte sig att jorden var rund. Där har ni ett typexempel på hur man målar upp en konflikt. Har den kristna kyrkan hävdat att jorden var platt? Nej, svaret är det har man absolut inte gjort. Det har aldrig varit en del av kristen teologi att jorden är platt. Det är bara en myt att kyrkan har hävdat den uppfattningen. Att jorden är rund visste redan de gamla grekerna. Före Kristus hade man förstått att jorden har en sfärisk form. Den stora medeltidsteologen Thomas av Aquino skriver väldigt tydligt i början av hans stora teologiska verk, så talar han om vetenskaperna och säger att olika vetenskapsgrenar skiljer sig åt genom vilken metod man använder. Och man kan då bevisa saker med lite olika metoder. Då tar han som ett exempel, det går ju att bevisa att jorden är rund. Då kan Astronomer bevisade på sitt sätt, de har sin metod att bevisa att jorden är rund och inte platt. Och matematiker har sitt sätt att bevisa att jorden är rund. Det här är 1200-talet. I en lärobok i Sverige som användes vid klostren i Sverige, där man skulle hjälpa människor att förstå att jorden var rund, här har ni en teckning från 1200-talet som illustrerar hur vi kan veta att jorden är rund. Om du är ute på ett skepp och så är du långt ute till havet, du ser bara hav, ser inget land, men så närmar du dig land. Om du då har en person som står högt upp i masten och en som står nere på däck, så kommer den person som står uppe i masten att upptäcka land innan personen på däck kan se att man närmar sig land. Och det beror inte på att han har skarpare ögon än han som står där nere, för att om du byter plats på personerna så är det plötsligt han där uppe som kan se, aha, det är land, men han kan inte se någonting. Hur ska man förklara det? Ja, det beror på att jorden välver sig. Och därför är det först om du kommer upp som du kan se över den välvningen. Okej, man visste det på 1200-talet. Den kristna kyrkan har aldrig hävdat att jorden är platt. Det här är en sån myt som har vandrat genom historien. Vi kan titta på en del andra myter. Det har förstås funnits mycket diskussion mellan eller bland kristna när det gäller Charles Darwin. Men det är ju inte så att det har varit en total konfrontation mellan den kristna kyrkan och Charles Darwin. Vet ni var Darwin är begravd? Han ligger begravd inne i den förnäma kyrkan, anglikanska kyrkans finaste helgedom, Westminster Abbey i London. Så det är ju ett bevis på att det var ingen sån total konflikt. Självklart är det här en fråga man kan diskutera, hur man ska förstå det här, men kyrkan har inte varit i ett totalkrig mot Charles Darwin. Så här säger en forskare i vetenskapshistoria. Trots att det utvecklats en samsyn bland forskare att vetenskap och kristen tro inte befunnit sig i krig, vägrar konfliktscenariot att dö. Alltså man är idag överens om att det har inte historiskt rått ett krig mellan vetenskap och kristen tro. Ändå så vägrar den här myten om en ständig konflikt, den vägrar att dö. Det har blivit en självgående historia i kulturen. Så, har vetenskapen begravt Gud? Jag säger nej, det har den inte, och ska försöka motivera det svaret lite grundligare nu. Och hoppas åtminstone kunna punktera konfliktscenariot för er, så ni inte går härifrån och tänker det är en konflikt mellan vetenskap och tro. Så låt oss sortera upp frågan och göra det här lite noggrant. Jag följer, när jag diskuterar de här sakerna, följer jag en apologet, en professor i matematik från Oxford som heter John Lennox, som har skrivit väldigt bra om detta. Hittar ni böcker av John Lennox så rekommenderar jag er att köpa dem. Han är fantastiskt duktig. Så, vi börjar med den här frågan. Är det en konflikt mellan vetenskap och Gud? Om vi tar det som första frågan. Är det en konflikt mellan vetenskap och Gud? Det skulle det kunna vara om man med Gud menar de politistiska gudarna, de små begränsade fysiska gudarna som Zeus och Apollos och Poseidon och Afrodite eller Thor, Oden och Freja. Alltså om man menar fysiska gudar i tiden och rummet. Om man menar gudar som möts på toppen av berget Olympus. Jag menar, vi kan ju satellitövervaka berget Olympus och se att där möts aldrig några gudar, eller hur? Vi kan ju ha övervakningskameror. Så det är klart att de gudarna inte finns. Vi vet idag hur vi ska förstå naturfenomenen. Det är inte Thor som slår när det åskar. Det har en annan förklaring. Så om vi med Gud menar sådana här gudar, då råder det en konflikt. Men den judisk kristna gudstron är ju helt annorlunda. Detta har ju gamla testamentets profeter hånat. Och sagt, det där är ju en helt orimlig tro. Gud bor inte i tempel. Himlarnas himmel rymmer honom inte. Han är utanför tid och rum. Och inte ett föremål i rummet. Så varken judar eller kristna har ju någonsin haft den här bilden av Gud. Och den judisk kristna gudsuppfattningen, där råder det ingen konflikt i relation till vetenskapen. I alla politistiska religioner så kommer gudarna från själva verkligheten. Den här verkligheten är en del av denna verklighet. Och idag kan vi konstatera att ja, det är falskt. De är inte. Finns inga sådana gudar. Men Bibelns Gud är helt annorlunda. Gud är ande, bortom tid och rum, orsaken till tid och rum, men inget föremål i tiden och rummet. Det här är två mycket framstående vetenskapsmän. Steven Weinberg, professor i fysik, universitetet i Texas. Han är ateist, han fick Nobels fysikpris 1979. Andra personen heter Charles Town. Han är professor i fysik vid universitetet i Kalifornien. Han är kristen. Han fick Nobels pris i fysik 1964. Okej. Världsledande fysiker vid mycket framstående universitet. En är ateist. En är kristen. Ja, det visar väl att det råder ingen motsättning mellan Gud och vetenskap. Det finns ateistiska vetenskapsmän. Och det finns gudstroende vetenskapsmän. Det är inte deras vetenskaplighet som skiljer de här två herrarna åt, att den ena är en bättre vetenskapsman än den andra. Utan det som skiljer dem åt är deras världsbild. Den ena utgår från att denna världen är det enda som finns och han har blivit väldigt duktig på att förstå den här världen. Den andra utgår från att denna världen finns, han är lika duktig på att förstå den här världen. Och sen utgår han från att det också finns en övernaturlig värld. Att det finns en transcendent dimension. Så skillnaden är inte deras vetenskaplighet utan deras världsbild. Idag så pågår det en intressant förändring bland filosoferna i världen. Att antalet gudstroende filosofer ökar. Det här är Quentin Smith som är en kanadensisk filosof. Han är själv ateist. Men konstaterar, många av de skarpaste filosoferna idag är teister. Det betyder gudstroende. Många av de skarpaste filosoferna, alltså de duktigaste tänkarna, är idag gudstroende. Så det är alltså inte självklart att du ska vara ateist om du har tänkandet som ditt studieobjekt. Många av de duktigaste är teister, gudstroende. Många är personligt kristna, bibeltroende kristna. Så, det råder ingen konflikt mellan vetenskap och Gud. För det andra, om vi ställer frågan så här, råder det en konflikt mellan vetenskap och tro? Friedrich Nietzsche har sagt så här. Tro betyder att man inte vill veta vad som är sant. Faith means not wanting to know what is true. Så han definierar tro alltså som att man inte är intresserad av vad som är sant. Utan man har bara bestämt sig för någonting. Och det är klart om du definierar tro så, då får du en konflikt mellan vetenskap och tro. Därför att vetenskap handlar ju om att söka kunskap. Hur är det? Vad är sanningen om den här delen av verkligheten? Richard Dawkins har samma uppfattning, att tro är skilt från rationalitet och sanningssökande. Religious faith does not depend on rational justification. Han hävdar att religion kräver en tro som inte ställer frågor. Att man inte får ifrågasätta. Att man tror oavsett evidens. Det gick igen lite i filmen som vi såg på här. Men så är det ju inte alls i all religion. Kristen tro har absolut inte den här definitionen av tro. Tvärtom så säger ju kristendomens centralgestalt Jesus, sanningen ska göra er fria. Sanningen ska göra er fria. Därför ska den som är kristen söka sanning. Och man ska inte sätta sin tro till det som inte är sant. Utan man ska ju bara tro på det som är sant. Och man ska dra sig undan allt som är falskt, som är lögnaktigt. Kristen tro är inte blind tro. Det är tro som utgår från evidens. Och jag har tidigare nämnt tron på uppståndelsen var beroende av evidens. Ingen trodde att Jesus hade uppstått förrän det fanns evidens för uppståndelsen. Att graven var tom, kroppen var borta. Jesus visade sig för hundratals personer på ett övertygande, påtagligt, fysiskt sätt. Då kom människor till tro. Utifrån evidens blev man övertygad. Alltså det är ett väldigt vetenskapligt förhållningssätt. Själva attityden är densamma som i vetenskapen. Att du låter dig övertygas av evidens. Men det är också så att även om vi har evidens så måste vi alltid också ha ett visst mått av tro. Och det gäller inte bara religion. Det gäller också vetenskap. I all vetenskap finns det ett moment av tro. Saker som man inte kan veta, som man ännu inte har fullständig evidens för. Vet vi om tyngdlag och gravitation och så fungerar om 3 sekunder? Alltså vad händer med pennan om jag släpper den om ett par sekunder? Jag kan ju veta hur saker och ting har fungerat tillbaka i historien, för det har jag erfarenhet av. Men om jag nu släpper den här i framtiden, kommer universum att bete sig precis likadant? Men det kan jag inte veta. För jag är där vid den punkten och testar, eller hur? Nu verkar det ju rimligt att säga ni om jag tror att tillvaron är regelbunden. Ja, det verkar den vara. Det funkade i det momentet också. Men det är ju faktiskt ett mått av tro, eller hur? Jag förutsätter tillvarons regelbundenhet. Och så här kan man säga att vetenskapen bygger inte bara på evidens, utan den är fylld med trosövertygelser av olika slag. Man litar på sina sinnen, man litar på andra forskare, man litar på tillvarons regelbundenhet. Ja, man måste bara förutsätta det. Så i både kristen tro och i vetenskap finns det 2 sidor. Du behöver göra vissa trosantaganden och du behöver titta på vilken evidens som finns. Så det är ganska likt här. Max Planck, som fick Nobelpriset i fysik på 1920-talet. Han sa så här: "Anybody who has been seriously engaged in scientific work of any kind realizes that over the entrance of the gates of the Temple of Science are written the words, 'Ye must have faith.' It is a quality which the scientist cannot dispense with." Alltså, alla som har funderat över vetenskap seriöst inser att över porten in till vetenskapens värld står: du måste ha tro. Man kan inte utföra vetenskapligt arbete om man inte också har en viss form av tro. Det är högst väsentligt att identifiera vad som är vetenskapens natur. Hur vi ska tänka kring vetenskap. Vetenskap är ett fantastiskt verktyg. Den som är kritisk mot vetenskap har inte tänkt igenom frågorna, skulle jag säga. Vi njuter varenda sekund av vårt liv av vetenskapens framsteg. Vi sitter här i ett varmt skönt rum, vi har elektriskt ljus, jag visar PowerPoint. Tänk efter i ditt liv. I stort sett varenda sekund av din tillvaro är positivt påverkad av den vetenskapliga förståelsen av världen som vi sen har kunnat tillämpa i teknik, eller hur? Så man måste vara positiv till vetenskap. Det är vansinnigt att vara skeptisk mot vetenskap. Det är en fantastisk Guds gåva att vi har kunnat förstå så mycket av den här världen. Men man måste också se att vetenskapen har många begränsningar. Och den viktigaste begränsningen är så här. Vetenskapen, och om vi tar det som vi oftast diskuterar, naturvetenskapen, så ger den kunskap om naturen, det hörs ju på ordet. Den kan inte säga någonting om det övernaturliga. Vetenskapen ger kunskap om naturen. Men den kan inte säga ett dugg om det övernaturliga, om det finns eller inte. Naturvetenskapen ger kunskap om fysik, inte om metafysik. Det som är bortom det fysiska. Det är filosofiska och religiösa och existentiella frågor. Och här är det en massa personer som gör, liksom drar felaktiga slutsatser. Som om naturvetenskapen skulle kunna uttala sig om det övernaturliga. Det kan den förstås inte. Och därför har naturvetenskapen inte avgjort frågan om Gud. I filmen som vi såg här så fanns det ett intressant liten passus där en student sa, ja, men till slut så blev det ju en konflikt, tror man på Big Bang eller tror man på Gud? Det skulle jag säga är ett sånt här typexempel på hur man blandar samman frågorna. Och jag möter detta från jättemånga icke-kristna som säger, nej men jag tror inte på Gud, jag tror på Big Bang. Och sen möter jag en massa kristna som säger, nej men jag tror inte på Big Bang, jag tror på Gud. Okej, på vilket sätt är det en konflikt? Big Bang-teorin har väl inte ersatt Gud? Inte det minsta. Big Bang-teorin har i verkligheten kallat tillbaka hela frågan om Gud. Så här är det. Att under väldigt lång tid i västerlandet så tänkte filosofer och vetenskapsmän så här. Universum har alltid funnits. Universum är evigt. Det har alltid existerat. Och då kunde man säga så här. Och för ateister passade det väldigt bra. Ett evigt universum passar väldigt bra med ateism. Därför ateister kunde säga så här. Om vi frågar er. Vem har skapat universum? Så säger ni att det var Gud. Och så frågar vi, okej, men vem har skapat Gud? Ja, då säger ni, nej, men det är ingen som har skapat Gud. Han bara är. Han är evig. Han bara finns. Vi har ingen förklaring till det. Men han är. Han har aldrig blivit till. Och det är det riktiga kristna svaret. Gud har aldrig blivit till. Han bara är. Han är Gud av evighet. Men då sa ateisterna så här, aha, men vi har en mycket enklare teori. Allt det ni säger om Gud säger vi om universum. Så slipper vi den här extra hypotesen med en Gud. Universum bara är. Det är evigt. Vi kan inte förklara varför. Det bara är. Det har aldrig blivit till. Universum är. Och det är en ganska bra svar. Det är ett fullt möjligt svar. Men nu är problemet att sen Big Bang-teorin gradvis har blivit både accepterad och till stor del bevisad, skulle jag säga, att vi har väldigt goda argument för Big Bang-teorin, så är det ateisterna som har fått ett problem. För nu säger ju vetenskapen universum är inte evigt. Nu har deras alternativ fallit. Universum har blivit till. Ja, men hur kan någonting bli till? Det kräver ju en orsak. Någon som orsakar tillblivelsen. Ja, det är ju precis det som kristen tro alltid har sagt. Gud är evig och han har orsakat universum. Han har låtit tiden och rummet, massan och energin bli till. Vilket ju är precis vad Big Bang-teorin säger. För ett ändligt antal år sedan blev tiden, energin, massan, rummet, allt blev till ur intet. Därför är Big Bang-teorin idag i den filosofiska diskussionen ett argument för Gud. Och ateister gör allt de kan för att komma undan Big Bang-teorin. Det här betyder inte att vetenskapen har bevisat Gud. Vetenskapen har visat att vi har anledning att tro att universum har blivit till. Sen kan vetenskapen inte säga mer. Men filosofiskt väcker det ju frågan, ja, men hur kan någonting bli till? Filosofiskt gäller ju principen ur intet kommer intet. Alltså om du har ingenting så kan inte ur ingenting något plötsligt bli till. Alltså någonting kan ju inte bli till av sig själv. Se om ni har hjärnan med den här morgonen. Alltså av sig själv är det inget som kan bli till. För om någonting ska bli till av sig själv, tänk efter nu, om någonting ska bli till av sig själv, då måste det finnas innan det finns. Om det av sig själv ska bli till, ja, men det går ju inte. Du kan ju inte orsaka din egen existens, för då måste du finnas innan du finns. Det här har ju filosofer varit överens om alltid. Ur intet kommer intet. Så universum kan inte ha skapat sig själv. Det är därför ateister vill att universum ska vara evigt. Så de slipper ställa den här frågan. Hur blev någonting till? För då måste man säga att det måste finnas någonting som orsakar att detta blir till. Därför är Big Bang-teorin ett av de intressantaste argumenten för Gud. Ja, det var en liten utvikning kring det. Tillbaka till vetenskapens begränsning. Vetenskapen kan inte säga om Gud finns eller inte. Men vetenskapen kan uttala sig om universum. Och idag har man uttalat sig om universum på ett sätt som stämmer väldigt väl med gudstro. Stämmer väldigt väl med första Mosebok som säger ju i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Det passar ju mycket bättre med Big Bang-teorin än vad ateismen gör. Okej. Så här säger Peter Medavar, mycket framstående medicinare, föreslagen för Nobelpris i medicin. The existence of a limit to science is, however, made clear by its inability to answer childlike elementary questions having to do with first and last things. Questions such as how did everything begin? What are we all here for? What is the point of living? Alltså vetenskapens begränsning visar sig ju att den kan inte svara ens på de mest självklara och barnsliga frågorna, så att säga. Varför finns vi? Vad är meningen med vår existens? Vad gör vi här? Vetenskapen kan svara på vissa frågor. Hur fungerar naturen? Men tusen andra frågor måste man besvara på ett annat sätt. Okej. Jag tror jag gör ett break här och dels ta ett par minuter här ifall finns några frågor eller invändningar eller kommentarer så här långt. Mm. Bra fråga. Hänger evolutionsläran och Big Bang-teorin samman? Nej, inte med nödvändighet. Utan då måste du ta ställning till var för sig. Så Big Bang-teorin är ju en teori om hur och när uppstod universum som helhet. Tiden och rummet och massan och energin och så. Och enligt den teorin så är det för 13,7 eller 13,8 miljarder år sedan. Så blev allting till i vad som verkar vara en gigantisk smäll. Så att säga. Och vi kan se efterdyningarna idag av den smällen. Det är det som är delar av argumenten för Big Bang-teorin. Sen är evolutionsteorin, det är ju en teori om vad hänt på planeten Jorden många, många miljarder år senare när planeterna är bildade, planeten Jorden finns. Och evolutionsteorin måste faktiskt utgå från att själva livet på något sätt har blivit till. Det har man ju ingen som helst förklaring till. Man har ingen aning om hur livet uppstod på Jorden. Sen har man en teori om hur livet utvecklades på Jorden. Så det är en helt separat teori, så du kan vara positiv till Big Bang-teorin och sätta frågetecken för evolutionsteorin. Eller för den delen tvärtom. Så det är inte ett paket. Och det är väsentligt att se det att vi behöver bedöma såna här teorier var för sig. Mm. Ja, Jo, det kan man göra, sa du just, så det kan man ju alldeles uppenbart, och massor med kristna säger så. Sen behöver man ju inte hålla med, men det är ju alldeles uppenbart att man kan säga det. Här handlar det ju dels om frågan om hur ska vi tolka första Mosebok kapitel 1 och så. Då kan du ju notera att vers 1 där säger ju ingenting om någon dag. Det står bara, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och sen kommer ju en uppsortering av det universumet som har blivit till. Det beskrivs inte här nu. Det beskrivs under 7 dagar. Men själva tillblivelsen av universum, där anges faktiskt ingen tid överhuvudtaget. Ja, det kommer ju i, när han har skapat ljuset och så. Så att det där är en öppen fråga. Men det viktiga här skulle jag säga är att utifrån Bibeln själv så är vi ju uppmuntrade att titta på naturen och dra slutsatser om Gud. Som Paulus säger i Romarbrevet, alltså ända sedan världens skapelse så har Guds osynliga egenskaper, hans gudomliga makt och härlighet varit synliga i hans verk. Så det är ju en klassisk kristen uppfattning att vi har två kunskapskällor, den allmänna uppenbarelsen och den särskilda uppenbarelsen. Den allmänna uppenbarelsen är själva verkligheten och vad vi kan veta om den, bland annat genom vetenskap. Och den särskilda uppenbarelsen är Bibeln, är Guds ord. Alla måste tolka Guds ord, så det är ju ingen skillnad här. Alla gör en tolkning. Så är det. Jag tolkar ju dina ord, du tolkar mina ord. När du och jag läser Bibeln så måste vi tolka Guds ord. Det finns ingen väg undan det. Så det blir bara en fråga om vilken tolkning som är den rimligaste. Det är inte en fråga om att en person tolkar och den andra inte tolkar. Utan det är bara en fråga om vad är en god och vad är en mindre god tolkning. Så alla blir tolkare, det är ofrånkomligt. Däremot så är det rimligt att tolka Guds ord utifrån Guds skapelse. Och det är ju mängder med fysiker och kosmologer som är troende. Så det är ju en mix av troende och icke-troende som kommer fram till samma sak. Och för mig är det väldigt viktigt att vi kan tolka Guds ord i ljuset av verkligheten.